Välkommen till Framgångspodden, mina kära framgångsvänner. Hoppas ni mår superbra. Nu har min bok kommit ut och jag är så himla glad för det. Och stort tack för alla er som har skrivit fina grejer, lyssnar på podden och gör allting kring allt det här. Alltså jag är så himla tacksam. Podden har växt otroligt mycket. Så att jag säger bara så här: tack, 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 tack. Och tack för alla som gör allt. Tack, 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 tack. Jag kan inte tacka er nog. Så tack, tack, tack till alla er. Vad roligt var att säga tack. Men det lärde jag mig på McDonald's när jag var 14 år faktiskt första gången. Då fick man säga tack konstant hela tiden. Varje gång man gav en hamburgare som en tack. Och sen så fick man någon jävla spade eller någon peng tillbaka eller någonting. Så var det tack. Det var exakt allt man gjorde, så var det så här: ta ut hamburgarna ur den här stekgrejen. Då var det tack, tack, tack. Man sa tack exakt hela tiden. Och nu får man lära sig det lite grann igen. Du, ni får jättegärna också söka dig Framgångspodden VIP på Facebook. Vi har haft 2 event på en månad. En i Stockholm för några veckor sedan och en i Göteborg förra veckan. Och då är det så att jag bjuder på exakt allting. Det är öl, det är vin, det är mat. Det är också att jag tar med några gäster som har varit med i podden. Och allt är gratis. Alltså det är föreläsare. Jag kan säga så här, en av föreläsarna som var här, han tar alltså 100 000 per föreläsning. Jag hade 3 sådana som tar 50, 60 till 100 000. Och de är bara där och föreläser för oss 100-200 personer där. Och kommer från Framgångspodden VIP. Det är bara surfa in på Facebook. Men glöm inte en sak: vi tar inte in en enda medlem som inte har svarat på frågorna. Så det är 3-4 frågor man ska svara på. Så att sök jättegärna dit så får vi träffas. Det är alltid jätteroligt. Vill du ha nyhetsbrev med de bästa tipsen från podden som är extremt populärt? Det är över 10 000 som får det varje vecka och liksom symboliserar och får de här bästa tipsen. Så är det bara att surfa in på framgangspodden.se. Sen skulle jag faktiskt vilja rikta ett extra stort tack till några som hjälper mig något enormt mycket. Dels är det min kära bror Adam Perlerus som klipper alla de här poddarna. Han gör ett fantastiskt jobb. Jag har inte behövt säga till honom. Han har klippt de senaste 100 avsnitten. Jag har inte behövt säga till honom en enda gång att något blev fel. Han är så extremt pedantiskt, jättenoga, superduktig. Så att podden är så bra. Det är mycket tack vare min kära bror Adam Perleros. Sen vill jag också tacka Filip Malek och Christer Kaupos, som är mina båda högra händer i allt det här kring Framgångspodden och hela konceptet och den här rörelsen som vi faktiskt håller på att bygga. Så det är så himla roligt. Så stort tack till Adam Perleros, Filip Malek och Christer Kaupi. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 183 av Framgångspodden. Jag kan säga så här: det här var verkligen en levande legend. Jag blev starstruck. Peter Jöback. Och jag skulle säga att han är en av Sveriges största musikalartister genom tiderna. Och hans musikkarriär började med att han byggde en scen med massor av så här flyttkartonger som barn, till att sen uppträda i The Phantom of the Opera på Broadway i New York. Helt magiskt verkligen. Han slog igenom i kultförklarade Kristina från Duvemåla, och låten Guldet blev till sand låg på svensktoppen i hela 110 veckor som en av Sveriges mest spelade låtar. Vi pratar om hur det var att komma ut som gay och alla de tuffa sakerna kring det. Och nu ska jag berätta en sak för er. Vet ni vad? Alltså vi gör en så häftig grej så att det är helt sjukt. Det är nämligen så att jag kör duett med honom i En helt ny värld med Aladdin. Alltså en låt som jag har kollat på sedan jag var barn, och sen får sitta med honom och köra duett. Det var verkligen någonting som jag kommer minnas resten av mitt liv. Ja, hans meriter är verkligen milslånga. Han har gjort hur mycket som helst inom musikal, sång, musik, teater. Så att hoppas du gillar det här avsnittet. Jag tycker det blev hur bra som helst. Lyssna in det här med Peter Jöback.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Peter Jöback.
Tjena. Wow.
Här är jag.
Svinkul att ha det här.
Tack.
Du är mannen med så många ansikten.
Ja, det kanske är. I alla fall jag har förändrats med åren, har jag gjort hela tiden. Jag är nog en sån person som är, eller jag ser livet som en resa. Så jag menar, resan förändras ju hela tiden. Och jag förändras, jag lär mig nya saker och jag inspireras av nya människor. Och jag är väl en sån som hela tiden har försökt att vidga mina vyer hela tiden.
Och vilken vy är du inne på just nu i din livsresa?
Oj, ja men nu är jag ju framförallt pappa till två fantastiska tjejer, Igelo och Vegali, 4 och 5, fyller de nu i maj.
Och så sen, himla fina namn.
Ja, visst är det det.
Så häftigt.
Och sen är jag ju liksom, känner jag att ja, men det har hänt så himla mycket bra saker arbetsmässigt för mig, spännande grejer. Framförallt då Broadway, som att jag blev ditkallad igen på det här 30-årsjubileet.
Var inte den ganska sjuk?
Alltså, ja, det är helt, du, ja, men det är helt fantastiskt. För att
var det inte också Cameron som mässade eller något?
Ja, precis. Ja, men just med den fantomen nu var det ju så att jag spelade ju för 5 år sedan. Och det var ju så här, också bara det är en rolig historia. För att jag var ju, gjorde fantomen första gången 2012 i London. Och när de frågade mig då, när de ringde, så trodde jag att det var för en andra roll än Raoul. För det var den typen av roll jag hade spelat förut i London. Och då sa de att när vi har tänkt att du ska spela Fantomen. Så tänkte jag först, den där gamla gubben. Liksom, du vet, så här, nej. Och jag visste inte, vad jag mindes av den, så tänkte jag att de jag hade sett var att det var väldigt mycket så här, man skulle spela monstret och det var så här. Så jag vet inte. Så jag kollade på föreställningen och åkte dit. Och så slog det mig att det fanns så mycket av min egen historia i den här. I den här mannen. Och jag sa att om jag ska spela den här så vill jag utgå från The Abused Child. Jag vill utgå från vad händer med ett barn som är utsatt för trauma. Liksom, och att inte göra honom till ett monster utan göra honom så mänsklig jag bara kunde. Och så sårbar som jag kunde i allt det han gör. För att det handlar om överlevnad som det gör för oss som har varit utsatta för olika saker som barn. Och det gick ju jättebra. Och sen frågade Cameron om jag kunde stanna kvar. Cameron McIntosh är då producenten, är världens största teaterproducent. Och så frågade han om jag ville vara kvar. Och då så sa jag till honom att jag var ganska nöjd med London halvåret. Men att jag sa då fiskade, slängde ut fiskspett och sa att men om du frågar mig om jag kan göra någon annanstans så kan jag mycket väl tänka mig. Vad då någonstans? Ja, det skulle ju vara kul att åka till Broadway.
I New York,
precis. Och då så sa han, vad bra att veta. Och sen skildes vi, så gick det 2 dagar. Och så ringde min telefon och så sa han, kan du åka i vår? Och sen så var det då, gjorde jag lite auditions. De spelade in delar av min föreställning för att visa upp för Harold Prince som är regissör i New York. Eller som har gjort hela Fantomen. Och sen såg han det och så fick jag jobbet då. Så gjorde jag 5 månader i New York 2013. Och det gick jättebra. Och sen bestämde vi oss för att göra Fantomen i Sverige. Och sen när vi hade spelat den i Sverige ett år så kände jag, nu är nog jag klar med den här. Och då var det verkligen så här, i höstas så fick jag ett sms från Cameron McIntosh igen. Och så sa han, vi har suttit och diskuterat och Hal Prince och Andrew Lloyd Webber vill att du ska spela Fantomen på 30-årsjubileet här på Broadway. På den stora jubileumsgala kvällen liksom. Och då kände jag att jag inte kunde tacka nej. I och med att de bad om det. Och det har varit en jättekul grej att få komma tillbaka. Framförallt för att känna att man har varit så efterlängtad. Och att alla på teatern var så nöjda med mig sist. Och vet, när man möts av 40 stycken så här tekniker som kommer och säger Peter, äntligen är du tillbaka! Då känner man att man har gjort någonting rätt. Och sen blev det ju helt, det var en sån här, du vet, alla kom på själva föreställningen, Broadway-stjärnor och jag fick ringa klockan på Nasdaq-börsen, jag fick tända Empire State Building. Och
du var med på display där också på Tanske.
Ja, utanför, det var ju superkul. Det visste inte om att det skulle vara så. När jag kom ut så visade de mig, jag bara, shit, har jag stått här och pratat, hållit ett tal liksom. Du vet. Och sen blir det så här, jag blir väldigt rörd av den här grejen. För jag var ju liksom, jag är uppväxt i Täby utanför Stockholm. Det är så häftigt att liksom en medelklasskille som växer upp där med sin brorsa och mamma och pappa, att det gick för mig att komma dit, att jag kunde ta mig hela vägen till Broadway, att jag gör det här, det, liksom det perspektivet blir så jäkla mäktigt och jag blir så inspirerad av mig själv att det går.
Men det är så
för,
det,
jag, för jag har mött så många på vägen som har, när jag har berättat mina drömmar, som har sagt att du ska inte ha för stora förhoppningar. Liksom, så här att, och jag försöker säga det när jag pratar med yngre artistkollegor. Om jag är på skolor och så här, så säger jag det. Att liksom, det gäller att inte att våga tro på sina drömmar på något sätt, men att det är hårt. Jag har ju jobbat stenhårt för det här liksom, och så det har ju inte kommit bara så där för att jag hade tur. Det är liksom, det är hårt jobb.
Hur var det då första gången du hade fått jobbet i på Broadway, The Phantom of the Opera. Du landade där med planet. Du hade fått någon lägenhet där också. Ganska centralt.
Ja, men jag hade ju bott i New York något år innan 2009, bodde jag i East Village. Jag tog över Niklas Frisk lägenhet där nere, en liten så här studio apartment, vad kan det ha varit, 20 kvadratmeter, kackelackare råttor i trappuppgången.
Kostade 200 000 i månaden.
Ja, typ, nej, men inte den här, det var inte så, för det kostade 18 000 i månaden, vilket var helt absurd för så dålig lägenhet. Men det var mysigt, det var charmigt, jag bodde där, jag levde verkligen East Village life liksom. Och sen var det häftigt att några år senare då får jag flytta upp till Midtown på 100 kvadratmeter, 43 våningen, utsikt över hela parken. Och så att jag, eller åt det hållet. Och så det var ju liksom, jag har verkligen fått uppleva båda sidorna. Och vad kul att få vara en del av då etablissemanget. Och så när jag kom, för att svara på frågan, när jag kom dit så, och öppnade dörren till min lägenhet, så tänkte jag så här, fan, jag ska inte vara så här cool och tycka att det är så här, ja, men det är väl inget konstigt att jag är här, utan jag var så här, I made it! Och så jublade jag in liksom i lägenheten och bara så här, gjorde det. Och så har nog liksom hela inställningen för mig var där, att liksom, visst, jag vet att jag klarar av det, att jag kan vara där, att jag är där för att jag kan det, men också att våga vara lite så här barnslig och vara lite så här att, ja, men du vet, jag stötte på Tom Cruise på teater, eller Tom Hanks var på teatern bredvid, att man liksom blir lite så här impad, att jag har varit kul att vara lite impad. Sigourney Weaver var på teatern bredvid mig också, så här, att man ändå får vara lite så här pojke också.
Men känner du att du hade nått så här, okej, nu har jag nått toppen i mitt liv?
Jag tror nog att om du hade frågat mig när jag var 24 då, när jag gjorde Kristine från Duvemåla, då var jag verkligen mitt mål att jag ska till Broadway någon dag. Då tror jag nog att jag hade sagt ja till den frågan. Men nu är det verkligen så att livet är den där resan, och jag menar, målet är ju när jag begravs, tänkte jag, att när jag faller av pinn. Så att det här är ju bara steg på vägen. Och jag tror inte att idag att jag tänker så här, att Broadway jämfört med att ha en jättebra roll på en pjäs här hemma, att Broadway skulle betyda mer. Jag tycker liksom varje grej jag gör idag är någonting spännande och bra. Så att det, så länge jag känner att jag utvecklas. Men jag är ju, när jag var där 2013 så var det ändå, det var ju en så här pojkdröm. Jag kunde lite så här checka av på listan att det var det jag ville, hade drömt om att få göra. Och kunde titta upp och så att säga till pappa så här, jag gjorde det liksom.
När man, vi tar exempelvis Broadway i London, hur mycket tjänar man där?
Det beror på vem man är och antagligen hur mycket man drar publik och liksom vilken nivå det är på och så där. Men det är om du jämför West End och Broadway, så är Broadway 100 gånger bättre än vad West End är. Men om du jämför, alltså jobba i ensemble på Broadway, du gör 8 föreställningar i veckan, du har typ inga kvällar hemma med din familj, det kostar hur mycket som helst att bo där. Så,
man måste slita sönder kroppen också.
Ja, nej, det är inte världens bästa betal, men det är inte dåligt heller. Men de jobbar ju, jag tycker att det är okej för dem, för med tanke på mycket de jobbar.
Men typ en 100, 200 i månaden, eller är det?
Jag vet inte vad en ensemble tjänar. Jag vill inte avslöja vad jag tjänar.
Jag förstår. Du behöver inte avslöja vad de tjänar, men säg bara vad du tjänar.
Nej, men jag vill inte prata om pengar faktiskt på det sättet. Men jag känner bra.
Men det var mer för att typ min flickvän, hon har gått på Balettakademin. Hon har jobbat som dansare, och jag vet hur jäkla svårt det är här i Sverige i alla fall, säkert överallt. Och sen när man kollar på de där So You Think You Can Dance dokumentärer och de som står där med ballettskor och typ blöder, och det är 50 stycken och alla är för smala, och de håller typ på att märgla ut sig själva, och bara hur svårt det är att överleva på den här musikalsvängen och bara gå runt, och det är projekt. anställningar, det är inga så här, pensioner som sätts av direkt. Det är en
nej,
tuff bransch,
Broadway alltså. Är jättetufft. Jag kan inte hela hur det är, men det är ju ändå så här, du har ingen Broadway show så får du ingen social security, du får inte någon health insurance och sånt där. Så att det är viktigt att ha en boka en show hela tiden. Så därför många stannar kvar. Som Fantomen finns det ju människor som har jobbat 16 år liksom på samma teater mest för att, men de stannar för att det är en säkerhet, inte för att det kanske är så att de vill.
Men hur håller du dig i form då? Vad gör du för aktiviteter för att hålla dig fräsch och fin?
Nej, men jag har nog alltid tyckt om, i och med att jag är ju liksom gammal dansare, alltså jag har ju gått på dansskola sedan jag var liten. Så jag har ju alltid rört på mig. Jag tycker om att så här fysisk aktivitet. Alltså det är härligt att röra sig och känna att man har kondis och så. Men sen är jag gift med en personlig tränare. Så att det blir lite så att man måste hålla sig i form för att man ska våga ta av sig på överkroppen. Men jag vet ju att hälsa är det A&O liksom för att palla den här tempot.
Hur mycket kör du varje vecka? Har du något så här att
det är nog olika. Jag försöker i alla fall köra 3 gånger i veckan. Nu har det varit en period innan jag åkte till New York som jag har varit ganska dålig. Jag kom av mig lite grann. Men nu har jag kommit igång igen. Så 3 gånger i veckan i alla fall gör någonting som, om det är kondis eller om det är och bygga lite grann. Men jag är ingen så här bodybuild. Jag vill ju inte.
Jo, du är 150 kilo.
Nej, men jag tycker det är kul att träna. Det handlar lite om disciplin också. Jag gillar disciplin. Jag gillar liksom att. Men just, jag jobbar 8 för sen i veckan på Broadway, så måste jag ha bra kondis. Annars orkar jag inte.
När går du upp på morgonen då?
Jag är morgonmänniska. Går upp tidigt. Kanske 7-8 morgonen.
Vad gör du då?
Då äter jag frukost. Brukar försöka äta okej frukost. Det är det viktigaste målet. Och sen.
Vad blir det för något då då?
Ja, om min man är hemma så äter jag gröt. För det äter han. Om han inte är hemma så blir det typ kanske en kaffe och en macka. Men och frukt, alltså någonting som någon vitaminer, det är nog bra. Men att det är så sjukt när man bor så här. Nu har jag bott i New York i 3 månader och då är jag verkligen så här, då går jag ut och käkar, för jag är själv, så går jag och käkar. Då äter jag liksom scrambled eggs och bacon och sånt där. Det är ju jättegott.
Massa härligt.
Ja, men det är bra. Det enda jag tycker det är bra, för jag får ge mig bra. Fett är bra.
Du har också sagt ett väldigt härligt citat som jag ställde en fråga till lyssnare och frågade så här, vad vill ni att jag ska fråga käre Jöback? Och då var det en som sa, eller flera som sa det, att de gillar verkligen det här citatet som du har sagt, att jag satte min ryggsäck som en krona på huvudet och bar den med stolthet. Mm. Den är väldigt fin och att det är många som har liksom uppmärksammat det.
Men det har jag lärt mig i bearbetningen av min historia som jag gjort. Just det där med, det slog mig liksom, när jag började jobba med saker i mitt liv. Och jag kände att jag fick inte relationer att funka. Det var många saker som inte funkade i mitt liv. Jag ville ju komma vidare. Även i mitt arbete. Att jag tillät mig att folk fick ha åsikter om mig själv, om mig och sådär. Mer än att jag lyssnade på vad jag själv ville och sådär. Att det där med att, vad ska man säga, att man har erfarenheter som blir som en ryggsäck som tynger ner mig liksom sådär. Och så försöker jag gömma dem liksom. Så det blev som en ryggsäck man hade det där bakom. Så kom jag på att, men jag ska ju, de här ska ju ut i ljuset liksom. Allt det där jobbiga och allt det där som jag inte står för, det är ju någonting som jag har lärt mig av. Så att jag ville liksom, först början var att jag skulle sätta ryggsäcken på magen, att jag skulle, för det är mina erfarenheter liksom. Och den har gjort det jag gjort, de har gjort mig till den jag är idag. Och sen att nästa steg var att lära sig att omfamna det och acceptera det. Och sen att istället för att gömma det, sätta dig synligt på huvudet som en krona. Och att det är liksom, och bära det med stolthet. För att annars hade jag inte varit jag. Det har gjort mig starkare. Och att liksom förut när jag, innan jag kom ut som gay och, eller liksom outade mig själv på det sättet, att så var det så mycket och, som det var mycket hemligheter liksom, att, och jag fick hela tiden så här, när jag ska göra intervjuer så fick jag liksom prata runt och så här. Det blir liksom löjligt.
Det är väldigt lite. Jobbigt.
Jo, det var verkligen jättejobbigt. Men det var heller ingen som hjälpte mig att liksom våga ta det steget. Liksom. Och sen, men jag vet ju, alltså idag vet ju folk varför jag kanske inte heller pratade om det, för det fanns andra saker som låg bakom och så här, som jag inte hade bearbetat, där min sexualitet var så himla svår att acceptera för mig. Men som sagt, när jag har sorterat ut vad som är mitt ansvar och vad andras, så att de där vuxna som betedde sig illa mot mig och mina föräldrars liksom röriga relation är ingenting som jag egentligen behöver ta ansvar för. De kan få bära det själv. Och det gjorde ju mig 200 kilo lättare. När jag kom på allting, när jag var på mitt behandlingshem och jag gjorde en massa grejer, då fick jag ju nycklar till allting. Och det var som att jag var ett ok, så här, som en oxe. Så ställde jag av det så här, nu får ni ta hand om det här själv. Och så blev jag liksom lätt som en fjäder. Så det var ju liksom en magisk. Och sen öppnade sig, som att jag hade intervjuat mig för typ 15 år sedan, så hade jag inte kunnat, jag hade inget flöde liksom. För att jag var så orolig, jag var nervös. Men det var mycket på grund av mina erfarenheter. Men det roliga var att i arbetet har jag aldrig varit så. Där har jag varit säker, för att arbetet har varit något helt annat. Det är därför jag tror jag har varit så extremt framgångsrik. Det här heter ju Framgångspodden. Och det har du säkert mött av andra idrottsmän och sånt som du har träffat. Att det är inte helt fel med en dålig uppväxt. För att det är liksom det blir den där revanschlusten. Och det är ju en väldigt bra drivkraft. Men sen kommer en tid när man liksom, den funkar inte längre. Och då måste man göra något annat liksom. och det gjorde jag. Jag programmerade om mig att även om jag kan använda revansch, den känslan, för nu vet jag hur den känns när jag så här, jag måste över ett mål, så kan jag liksom koppla in den för att få den här kraften, men för att revanschlusten blev destruktiv för mig till slut, för att jag blev aldrig nöjd, vilket gjorde att jag heller aldrig kunde njuta av min framgång. Och vem fan vill leva ett liv utan att njuta liksom? Det går inte. Så och då när jag städade ut den här garderoben som jag hade inom mig, jag stod för den jag är, jag liksom omfamnade mig själv och är stolt över det jag gjort. Jag kunde även liksom förstå varför vissa saker eller hur jag påverkas av saker som hänt, som i mina föräldrar, att jag kan Jag tog reda på varför mina föräldrar, att det fanns ju en anledning till varför mina föräldrar var som de var. Det är ingen det är en förklaring, men det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. Men
vad
är
det som hände?
Nej, men min pappa har ju i sin uppväxt kommer från en riktig arbetarklass, skittuff uppväxt med massa syskon. Min mamma växte upp med en alkoholiserad pappa och liksom, det är många som man tar efter mönster, som sagt. Och det gör att jag fick liksom, jag blev ju berörd av när jag fick reda på deras historia, och jag kan förstå varför de har gjorde vissa saker, men som sagt, förklaring men ingen ursäkt liksom. Men det gjorde också att jag fick bort mitt agg mot mina föräldrar, för att liksom den här ilskan la en skugga över hela min relation med mina föräldrar. När jag fick bort det så kom kärleken till mina föräldrar tillbaka, och allt det fina vi gjorde tillsammans också, för det är ju inte, vi gjorde massor med roliga saker också. Det gjorde ju att det blev ljusare för mig. Liksom, så här, och också att kunna omfamna det bra jag har i mitt liv. Inte som där att inte tänka revansch, utan tänka mer fan vad kul jag har i mitt liv. Vad många bra saker jag har i mitt liv. Jag flyttade ut på landet 2010. Och det skulle inte jag kunna gjort 5 år innan, för att jag behövde bruset. Jag behövde liksom att det rörelse. Tystnaden blev bara för jobbig. Men när jag hade rensat ut allting, så var tystnaden det bästa. Alltså det var så härligt att sitta och titta på havet och bara, för då var jag i nuet. Liksom alla de där spöken och allting var borta. De hade liksom dragit iväg. Du vet, som man är barn när man har liksom så här spöken, man ser att man har spöken under sängen.
Ja, exakt.
Visar man en ficklampa så försvinner de. Och att det är bättre att ta ut dem i ljuset. Så att,
att våga möta sina demoner, våga möta det man är mest av allt oro för. Ska folk få reda på det här om mig? Ska liksom, du vet. Så, ja, det kan de få göra, för att jag är bara en människa. Mm. Jag är liksom...
Så. Du pratade om dina föräldrar där, att du inte hade den bästa uppväxten. Men liksom, vad var det som
ja, men så upplevde jag att det var så. Och sen när jag liksom rensade ut, för jag menar, min pappa drack jättemycket i perioder. Och han var alkoholist, men jag menar, det är en sjukdom. Min pappa hade en sjukdom, men min pappa var ju fortfarande en fantastisk man.
Så flydde du med din mamma ibland, va? Ni drog iväg.
Ja, jag flydde var. Men du vet som det är, man växer upp och när någon förälder blir berusad och börjar skrika, så vill man, den andra föräldern vill väl därifrån. Så jag sa det, jag kom på Stjärna på slott, jag sa det i en sån här klassisk filmscen, att man sitter i baksätet och tittar, så står pappa i kallingarna och skriker liksom. Och det som mina föräldrar gjorde fel, och det som jag tänker på ofta, det är ju liksom att vi stack iväg, och så försökte man somna hos de fasta eller något sånt där, och sen dagen efter klädde man på sig och så åkte man hem och så käkade vi lunch, och så satt pappa och mamma och skrattade och allting var bra liksom. Men jag fick aldrig någon förklaring på vad som hände, vilket gör att man som barn blir väldigt, väldigt ängslig och liksom, du vet, här.
Tror du att det var ditt fel, någonting?
Ja, det tror jag. Man är ju inte det. Man vet ju inte vad det var som var fel, helt enkelt. Man förstår inte vad som hände. Man blir ju orolig liksom. Man blir ju på sin vakt hela tiden. Men sen flyttade jag hemifrån tidigt. Jag var 14 när jag flyttade hemifrån. Flyttade till min brorsa då.
Sjukt tidigt ändå, 14 år.
Ja, alltså det var extremt tidigt. Men då var jag, det var så rörigt hemma, så jag var ju så här, yes, äntligen liksom. Så att jag var ju bara glad. Men det kom jag också på senare i livet, att, för att det var mitt eget val. Mina föräldrar frågade om jag ville bo hos min bror eller om jag ville bo på soffan i deras lägenhet. Och det är klart att jag vill bo med min bror. Jag vill inte bo på en soffa när jag är 14 år. Och då blev det ju liksom. Men jag kom ju på sen efteråt att de gjorde inte valet åt mig, utan jag valde själv. Så jag kunde ju aldrig skylla på dem. De var ju smarta. Mm. För sitt eget samvete. Men vilket är väldigt fult att göra när man är förälder.
Jag läste någonstans också att du sagt att du trodde att ni var rika när du var ung, men att det var lånade pengar mycket. Precis. Att det var en fasad allting.
Ja, jag har nog vuxit upp i en, det var nog en ganska stark fasad. Min pappa var ju, gud, nu lämnar jag ut honom, känner jag jättemycket. Men han levde på, lånade pengar. Jag tror det var viktigt för honom. Men jag förstår, jag känner en enorm empati till honom. För att han växte upp i en arbetarklassfamilj. De var skräddare liksom. Men de var ju duktiga på att sy. Så de kunde ju sy sig upp en klass. Så de blev ju liksom medelklass. De kunde ju sy. Han är en faster, hon var alltid väldigt välklädd. Så hon kunde göra någon kopia av en Chanel. Så det såg liksom bättre ut. Och min pappa ville nog vara någon annan än den han var. Men han har inte gjort den resan som, det var det också när jag bestämde mig för att ta tag i mig, så tänkte jag att jag ska göra det som mina föräldrar inte gjorde. Och jag ska inte föra det vidare. Jag bestämde mig, för jag ville jättegärna ha barn. Det var liksom min dröm att ha barn när jag var runt 32. Men jag kände att jag vill inte ha barn om jag inte har gått igenom min egen, rensat ut för mig själv, och för att jag inte ville föra vidare heller och förstå var jag kommer ifrån och sådär. Så det var mitt egna beslut att göra det. Men som sagt, och min pappa ville liksom vara någon annan än sig själv, än den han var. Han ville vara liksom killen med choklad i, jag vill säga. Men liksom, han ville vara den framgångsrika mannen och sådär.
Han kanske vill vara med i Framgångspodden.
Precis.
Nej, men det är väl, med på fina kläder.
Precis. Nej, men det är väl inte konstigt. Det ser man ju, det är väl så.
Hela influencervärlden fungerar nu, ja, också, precis. Med sociala medier, och man ska followers och det ska vara allt.
Nej, men jag säger alltid, vi lever ju liksom i en så här kickvärld liksom, och det är en väldigt addicted liksom värld, att vi måste ju ha kickar och framgång är jätteviktigt. Vi glömmer bort liksom att leva i nuet liksom, och leva i stunden och det vi har. Och jag tycker det är en svår balansgång med det arbetet som jag har, för att det är ju samtidigt så man, det är lätt att komma in i en snurr liksom, när man gör grejer.
Men har du tänkt så mycket med dina barn nu då? Det är någonting som jag själv, jag ska bli pappa i augusti. Ja, tack så mycket. Superkul. Men det är så här, den här, när jag var uppväxt, då, det var inte riktigt så att man lekte med kottar. Nej. Men det var ju inte, det är närmare att man lekte med kottar än att man satt med sin iPhone, sin iPad och sin liksom,
ja, men det tänker jag
MacBook hela tiden.
Det tänker jag jättemycket.
Var är det när man ska göra, vad är det folk, alltså, kommer barnen i framtiden få så här kroka nackar för att de bara kollar in där och allt de lär sig. Jag träffade en som heter David Eberhard som har skrivit så här barn, så här, professor inom, har skrivit så här barnböcker, han har själv typ på gång sitt nionde barn nu. Så extremt många barn. Han bor på 130 kvadratar och har alltså varannan vecka så har han alltså typ 8-9 barn plus föräldrar. Helt, men i alla fall, han är jäkligt duktig på att vara pappa i alla fall. För att han och även forskat en del. Han sa ju så här, typ 20% är det föräldrarna gör. Sen är 80% allt runt om. Alltså klasskamrater, det är att man kommer fel unge, medan de flesta föräldrar tror att man kan styra barnen typ så här, men det är bara typ 20%, 80% är allt annat runt.
Jag tror att i början när barnen är små så styr säkert föräldrarna en hel del liksom. Men ju mer barnen blir själv, och jag vill verkligen att, jag vill ha två, eller min tanke är väl att, och det delar jag säkert med min man, att vi har två självständiga tjejer som följer sina hjärtan och det de vill göra. Och sen att, jag menar, min tanke är att, eller jag tänkte, om jag får barn, det är ju vilken ära att få barn, att få vara med och guida någon i livet liksom. Jag vill ju inte att mina barn ska bli som jag. Jag vill att de ska bli som de ska vara. Och att jag på något sätt kan ge dem de förutsättningar som är bäst, eller som jag kan göra för dem. Men sen är ju resan deras. Men som sagt, jag vill att de ska lära sig att kommunicera, att, liksom att samtalet är viktigt. Och som du säger, det är viktigt att jag som förälder blir en spegel. Liksom. Alltså, jag måste ju visa bättre. Men också samtidigt säga att jag är inte perfekt heller. För att jag kan inte vara en perfekt förälder så att mina barn blir livrädda för att göra någonting fel. Och att jag är en förälder som följer mina drömmar och visar att drömmar är härligt att göra. Och så där. Jag måste visa att jag är en förälder som inte är rädd för att be om hjälp och liksom och visa sig svag och be om ursäkt och liksom, du vet, så här. Du vet, det är jätteviktigt. Jag tror att det är, men jag är precis i början av mitt föräldraskap. Jag tycker man lär sig hela tiden.
Hur gamla är de nu?
4 och 5 fyller de nu.
Ja. Vem som har ställt en fråga till dig också med de övergreppen och din barndom du har varit med om. Hur blev du hel? Och är du hel idag?
Jag tror det handlar om, jag känner att, nej, men jag har ju gått i terapi. Det är så jag har blivit, vad ska man säga, hittat ett sätt att kanske acceptera och liksom, som sagt, omfamna historien och att inte vara rädd för den. Och det har ju fått hjälp i olika former av terapi och vilket jag är jätteglad för att jag gjort det. Jag tycker att det har varit jättespännande liksom. Framförallt har jag gått ganska mycket gruppterapi och det tycker jag har varit det bästa. Det är så, för det första så är det underbart att få höra andras historier och spegla sig i sin, och i ett sånt, i ett slutet rum liksom, där man kan vara så ärlig som man bara kan.
Vad har du tagit med dig därifrån då? Är det nästan några så här tips du har fått av lärdomar som du är så här, nej, men det här skulle jag vilja skicka vidare till de som är i en jäkligt tuff situation själv?
Nej, men vad ska jag säga? Jag upplevde när jag var på gruppterapi så lyssnar man och sen så är det någon som säger så här, vad tycker du Peter att den här personen ska göra? Och så har jag en utläggning då som kanske är 20 minuter där jag säger så här att jag tänker på det här, jag hör dig och så där. Och så gjorde man det och så tycker man själv, fasen vad bra det är. Så säger den som leder, säger så här, vet du vad, vänd spegeln mot dig själv nu för du löste precis ditt eget problem. För oftast är det så att när man, om du berättar din historia så säger jag vad jag tycker du ska göra. Så är oftast, jag är oftast, så funkar man som människa att man, det jag hör i din berättelse och som ju fastnar i mig, det är sånt som jag kan känna igen mig i liksom. Och så börjar man säga så här, tycker du ska göra så här? Och det är ganska intressant för att jag vet vad jag ska göra för att må bättre. Det är bara att ibland gör inte jag som jag, utan jag går någon annan väg. Men,
spännande tanke.
Ja, men jag tyckte det var jättespännande. Och framförallt sen är det ju häftigt att, att höra andra människor berätta för att känna att man inte är ensam. Och det är kanske en av de anledningarna till att jag... En av anledningarna till att jag ville, har velat berätta min historia. Jag bestämde mig för att göra det när jag visste att jag var så pass klar med den att jag inte var, det fanns en bitterhet i det, utan det fanns, jag kommit ut, för jag ville visa att det finns en annan sida, alltså att det går att komma på den här tiden. Men sen också att kraften i att känna att man inte är ensam är ju liksom enorm, speciellt med de grejer som jag har varit med om. Och också så att med andra vuxna barn som kanske känner att ja, men mitt liv blev så här, och så är det så trampar jag på de här fotspåren, att det är aldrig för sent att förändra, att du har liksom möjligheten att få det livet som du vill ha. Och då kanske inte är ett materiella grej, för att pengar, alltså det är ju en annan grej, men att få den kvaliteten av livet, så här vill jag ha det, de här kontakterna vill jag ha, den här kontakten med andra människor vill jag ha, den här typen av relation vill jag ha, du vet sådär. För framgången och allt det, det kan man ju inte, alltså pengar eller det vet man aldrig, men jag tror att för mig, jag vill må bra varje dag när jag vaknar. Jag vill liksom känna att jag tycker att jag gör det bästa jag kan liksom hela tiden, och att jag är sann mot mig själv och sådär. Och jag tycker att ju mer jag städat upp och ju mer jag har följt mitt hjärta, och desto mer framgång jag har fått med allt. Det är som att det blir ringar på vattnet. Att när det har varit krampaktigt i mitt liv, när jag velat göra saker, när jag har varit så här liksom, jag ska dit, då är det som att det tar mycket längre tid, för att jag glömmer bort.
Så go to flow.
Nej, men det blir så här tunn. Min brorsa sa till mig, han är sexuell, det var samma uppväxt men helt olika uppfattningar, i och med att vi, eller inte helt olika, men han är 6 år äldre, så han var ett annat, när jag var 10 var han 16, och då är man ju på helt olika plan liksom. Men han sa till mig tidigt så här, att du har sånt enormt tunnelseende liksom, så här, och det stämmer, jag var väldigt, och han sa så här, jag står här på sidan och vinkar men du ser inte mig liksom. Men det är ju, har jag ju förstått då, det är en överlevnadsstrategi liksom, att jag hade ingen tillit helt enkelt i mitt liksom i livet. Och så då höll man i den här stegen, och man försökte klättra och klättra. När jag kommer dit så blir det bra. Jag tror att och det var ju det som är den härligaste grejen med att komma till en försoning. Att jag har fått tillbaka min tillit. För att jag vet att det kommer lösa sig för mig. Det kanske inte blir precis som jag vill, men det kommer bli bra. Och det gör att jag också vågar släppa taget. Och bli upplockad av, han vill jobba med mig eller hon vill jobba med mig, det där projektet kom. Och de största grejerna, man säger min julskiva till exempel,
det var så himla bra.
Ja, men och det är så kul, det är bara som exempel, julskivan då jag hade gjort, då var jag inne på att jag skulle bli världens största popstjärna liksom, och jag hade ju åkt runt och skrivit låtar runt hela världen, och Ricky Martin var ju med i samma veva, vi var flera stycken, och så blev inte det någonting av, och så tog mitt skivbolag, de ringde till min manager som heter Marie Dimberg. Och så ringde de till henne och sa att kan vi ha ett möte med Peter och sådär. Men jag märkte på hela rummet att det bara så här, folk var skitnervösa för de skulle säga. Och jag var så här, okej, vad kommer nu? Så jag började droppa, vad händer? Och så sa de så här, ja Peter, vi har tänkt på en sak. Så här, skulle inte du kunna tänka dig att göra en julskiva på svenska? Och jag bara, du vet, jag hade så här rakt permanentat hår, jag hade bantat mig ner med till en pinne.
Vart New York liksom.
Ja, men och så säger de så här.
Hängt med Tom Hanks.
Ja, ja, det här var ju långt innan, det här var när jag var 30. Men då sa de, men herregud, en julskiva, det är det sista man gör i karriären. Och då blev julskivan, och så började vi jobba med Lars Halapi som producerade den. Och jag liksom, vi kom in i studion, vi sjöng jul, strålande jul. Och då skälldes hela min uppväxt över mig. Och det var ju min början till att jag insåg att jag behövde hjälp. Så på något sätt, den har ju räddat mitt liv. Och den var också ett sätt att på något sätt äga min uppväxt. Och det är ju min absolut, den har sålt 600 000 idag. Och har liksom blivit kallad en klassiker. Och en julskiv som jag absolut inte ville göra. Men samma gäller kabaret. Fantomen var heller ingen roll som jag ville göra. Och den här skivan som jag släpper nu då, som jag jobbar med nu, också så här skiva, jag hade tänkt så här, men jag ger upp nu, jag skiter i att göra en till popskiva liksom. Jag gör mina konceptalbum, jag sjunger lite franska låtar och tolkar mina grejer så här. Så var den här killen Tobias Fröberg då, en jättebra musiker och producent. Och han sa till mig så här, när vi träffades och jobbade på ett annat projekt, sa han att jag vet att det finns en skiva i dig. Jag hör det när vi musicerar, vi gör de här grejerna tillsammans. Du måste bara sätta dig, jag tror på dig. Jag bara, nej men jag kan. Jag tror på dig, sa han. Och så satte jag mig ner och började skriva låtar. Och så märkte jag att shit vad det kommer musik i mig. Och så träffade jag en tjej som heter Catherine Williams som skriver text med mig. Som också är singer-songwriter från England. Och så började vi skriva och hitta ett språk tillsammans. Jag hittade liksom vad jag ville berätta om. Inte lika mycket gå tillbaka och berätta gamla historier. Utan det var mycket nu-känslan. Mycket i min, som handlar om min rehabilitering. Men liksom att hitta sin plats. Så där, liksom att, och mer state of mind. Liksom, revansch, attraktion. Liksom. Och det var jättekul. Och nu känns det som att det kommer bli min bästa skiva. Det är verkligen, och det också, jag hade tänkt att jag inte skulle göra någon skiva. Men jag tror på det. Och det har mycket med att göra att jag har varit öppen. Att någon säger så här, vill du följa med den här vägen? Vill du gå med här? Jag bara, ah, fan, det kanske ska vara kul så här.
Men så att hela ditt liv är det liv du inte vill ha? Om man sammanfattar den här största
grejen. Nej, det är det ju inte. Men att just det att man liksom, att man inte ska vara rädd för... Eller att jag tror att våga... När jag släppte det här tunnelserien, när jag släppte revanschlusten, liksom att vara mer öppen och liksom... Och att jag hittade den där tilliten som jag saknade så himla länge, gjorde att jag... Att jag blev mer öppen. Jag menar, jag var ju i New York 2009. Jag lämnade allt här. Det var innan året innan jag gifte mig med Oscar. Vi bestämde för att ta ett litet break. Och liksom, jag bodde i New York i 9 månader. Och då hängde jag med ett så här gay community i East Village. Och det var Gaylan Dorsey som jag lärde känna. Hon är spelade bas med David Bowie på den tiden när han fortfarande levde. Jag träffade Kate Pearson från B-52. Jag träffade Sia, som alla vet vem det är idag. Vi allihopa. Och ett tjejband som heter Betty. Och då fick jag säga, ska vi ha en skiva? Så gjorde vi en skiva i Woodstock. Och Sia och jag sjöng Wicked Games. Och, alltså då, det var ju också, det hade ju inte kommit om jag inte hade varit så öppen. Och sen... Ja, sen är jag väl så här, jag är ju en entreprenör. Och samma sak där, vi sa att jag hade väldigt svårt för min pappa när jag var yngre. Men det var någon som sa det smart, så här, någon terapeut som sa det. Men du måste bejaka din pappa, för att han har bra sidor. Om du stänger ut honom så kommer du gå miste om de bra sidorna, för att din pappa är halva du. Så började jag liksom försonas med honom. Och så kom jag på, shit, pappa var en jävligt bra entreprenör. Det är jag också, liksom. Min pappa var helt envis. Det är bra, det är en bra egenskap. Han trodde på sig själv, ja, det är en bra egenskap. Sen allt det där dåliga som han gjorde, det kan jag liksom välja bort. Så mamma var ödmjuk. Hon var känslig så här, hon var, ja, de grejerna vill jag ha. För det handlar ju så här, du är fortfarande en del mamma, en del pappa.
Verkligen.
Och jag tror att för oss som har en trasig, eller att ha de här, att man, när man bara stänger ute liksom så här, jag ska aldrig bli som min mamma. Så det är så här, du kan inte det, för du är en del av din mamma. Du vet, så här, det är bara att du ska plocka det bästa. Och men som sagt, försoning är också en helt fantastisk grej. Försonas.
Du är ju en idol för extremt många på många olika sätt.
Mm.
Och för mig, när jag kände att jag gärna skulle ha... jag hade indirekt dig på väggen hela min uppväxt.
Mm. Varför då?
Jag hade en stor plansch av Aladdin. Mm. Jag kollade på Aladdin typ... Jag har säkert sett den 100
Abu
gånger.
Abu! Abu, mattan!
Precis. Lite.
Anden! Ah, okay, ah.
Litar du på mig?
Lite, ja. Ah. Vet du vad? Det där är så kul, måste man säga. Ett av fattant gör det.
För er som inte hängt med då, så ja, är Peter Jöback Aladdin.
Ja, jag är Aladdin. Nej, men alltså det var ju så kul, för att jag var 24 år, eller 23 var jag bara när jag gjorde den. Det var ju superstort då, de här Disney-filmen. Det var ju en film per år liksom. Så, och jag fick göra den här Aladdin då, rösten, och sjunga och spela liksom. Men just den där, det är en scen när hon ska följa med honom på den flygande mattan och så säger han, litar du på mig? Litar du på mig? Och, då, och det kommer ju tillbaka senare när hon förstår att det är han som är den här prinsen. Men och ett av fattande, men alltid när jag gick ut på krogen så kom det alltid fram, oftast tjejer, alltså invandrartjejer kom oftast fram till mig och så bara säga, litar du på mig? Litar du på mig? Jag fattade inte vad de snackade om tills jag förstod just det. Och så trodde jag oftast, är inte du Aladdin? Att jag tänkte, nu ska de driva med mig. Men det var så starkt så här, jag älskar Aladdin. Jag älskar verkligen Aladdin. Tack snälla för Aladdin. Så nu tycker jag så här, ja, men, och jag, när jag tackade ja till den så tänkte jag, då var jag ju 23 och då är 24, och då tänkte jag så här att vad häftigt om jag får barn någon gång, så kan jag säga så här, ja, det är farsan som är alla det, du vet, så här, att det var liksom en sån där grej. Så nu väntar jag på att de ska bli tillräckligt stora så vi kan kolla på Aladdin.
Ja,
det är ju lite läskig också, men just det där, jag är så jävla stolt över det där. Men det var ju som följt, vi gjorde 3 långfilmer, vi gjorde 75 avsnitt, så jag, till slut drömde jag ju de här
mattan.
Och det var liksom den ena konstiga Agrabacka, det var en massa konstiga namn som man skulle säga. Men jag är jättestolt över den grejen. Jag tycker det är jätteroligt. Det var själva huvudfilmen var ju fantastisk.
Men det var så här att på min 25-årsfest jag hade för 8 år sedan, då var det liksom, då kände jag att nej, men det här är jättestort, alltså 25 år. Jag kanske tänkte då hälften av livet. Min, alltså väldigt stort. Jag la upp det, jag bjudit 100 vänner på en stor nattklubb. Vi var där och gjorde allting och jag hade förberett ett nummer att gå upp och sjunga. Och då var det just alla den låten.
Den här är en helt ny värld.
En helt ny värld, då sjunger den. Så att jag tänkte fråga dig om du skulle vilja göra mig sällskap och sjunga den och jag är Jasmin.
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Jag kan visa en värld vacker, bländande, härlig. Och säg om du ska vara ärlig, har du drömt om den ibland? Oj. Jag kan lära dig se bortom magiska under, oförglömliga stunder, om du flyger bort med mig. En helt ny värld ifrån ett annat perspektiv. Ingen bestämmer här och var och när blir glömt högt ovan molnen.
En helt ny värld, en plats jag inte visste fanns, men här syns allting klart, så underbart. Men var här i en helt ny värld med dig.
Jag här i en helt ny värld med dig.
Kan jag tro det jag ser? Känslan är utan gränser. Ofattbart det som känns här i en himmel utan slut. En helt ny värld.
Blunda inte, jag ber.
Så mycket vi har kvar att se.
Andan.
Jag är en stjärnas sken på himmelen. Och jag kan inte återvända.
En helt ny värld.
Allt finns något nytt.
Vi gör en upptäcktsfärd.
Varje stund är en önskan.
Och jag ska fånga den och spara den. Då väntar sen en helt ny värld med dig. En helt ny värld.
En helt ny värld.
Som öppnar sig.
Som öppnar sig.
Ett drömpalats.
En magisk plats.
För dig och mig. Yes!
Wow! Shit! Nu kan jag dö.
Är det så?
Ta din fantomkniv och kör in den i halsen på mig. Vad kul. Okay. Vad bra.
Ja, tack.
Vad bra det blev. Hur kändes det?
Jag har inte sjungit den här på 100 år. Men den finns väl där någonstans.
Ja, så härlig.
Ja, tack snälla.
Jättehärlig låt. Den där har verkligen följt med hur mycket som helst.
Vem sjöng du med på din fest då?
Jag sjöng med Idol Alice.
Mm.
Alice Svensson.
Ja, visst.
Ja, så vi sjöng den där Den gången var jag Aladdin då. Men det här är en låt som
det gjorde det bra som Kasmina.
Det är bra. Du får säga till om det behövs någon reservare någon.
Ja, absolut. Jag ska skriva upp det.
Alla kvinnor är redan tagna. De är borta och det behövs en man. Då är det bara hojta.
Ja, absolut, absolut.
Vad känner du själv i höjdpunkterna i din karriär hittills? Vad har varit roligast att göra? Jag var inne på
det. Det är många som frågar så här, vad är det största jag gjort?
Går man in på din Wikipedia så är det ju så här, den är så lång. Det finns så mycket saker som jag har varit med.
Ja, men jag har gjort så mycket, det är så olika grejer.
Stefan Duvemåla, det är Grease.
Stefan Duvemåla är ju en så här milstolpe för mig verkligen, att få vara med och jobba med Björn och Benny. Lars Uroson regisserade, var med och skapade liksom en svensk klassiker. Så där. Det var ju helt fantastiskt.
Kan du inte berätta hur du fick den? Hur du kom Christina. In på den rollen? Ja, du var...
Nej,
du
men
var...
jag gjorde... Jag, nej, men jag...
Var du på någon 40-årsfest eller sånt där?
Alltså, alla fick ju reda på att Christina från Duvemåla skulle göras. Liksom. Det var väl alla som var i den här branschen eller som höll på med musikteater. Var så här, alla ville ju vara med, så det visste man ju att det var på gång. Men sen gjorde jag... Jag gjorde en hyllningskväll till Lill-Babs, var det, Barbro. Och jag har ju vuxit upp med Kristin Kaspersen då. Så hon ringde mig och sa, kan du tänka dig att sjunga en låt av mammas låtar? Och då var det en Charles Aznavour, eller nej, det var en Michel Legrand-låt som Beppe Wolgers hade gjort en text till. Jättebra text. Och det var första gången jag var med på tv och sjöng en dramatisk text. Jag hade gjort Grease of Fame och varit ganska mycket så här tonårsidol och sådär. Det här var en mycket mer mognare liksom, låt och mognare text. Och det gick jättebra där. Och i bandet där satt en kille som heter Anders Elias som då hade jobbat med, hade arrangerat Chess, de som Björn och Benny gjorde några år innan. Och det var faktiskt han då som sa så till Björn och Benny att ni borde kolla på Peter Jöback, så omvärdera honom lite, kolla på honom ikväll. Och då var jag med där och då fick jag en kallelse till Kristina. Sen sökte jag som alla andra. Gjorde audition, jag sjöng Why God Why from Miss Saigon och läste monolog och sådär. Och sen fick jag jobbet då. Men det roliga var att då var ju det här att jag skulle vara störst, bäst och liksom. Så när de ringde och sa då att jag fick en roll som heter Robert, så blev jag så här, men vad fan, jag vill ju ha Karl Oskar. Men sen ringde jag runt mina kompisar och så sa de så här, vad fick du då? Jag ska spela Robert liksom. Ja, bästa rollen, det är honom alla tycker om. Så då var det ju bara att tacka ja. Och sen blev jag ju så förtjust i den där rollen. Ja, det var ju en roll som jag verkligen, den låg mig, det var precis det jag skulle göra liksom. Och den öppnade också upp dörren för... Året efter gjorde jag ju sen min första internationella roll i Miss Saigon. Och det är så många historier, du vet. När jag kom till Miss Saigon i London, då hade precis Gullibryt Sand blivit etta på Svensktoppen. Det var ju ett lämmeltåg med svenskar som kom till London för att se mig i Miss Saigon. Och Miss Saigon hade utsålt för första gången på två år kanske.
Vad är Miss Saigon för något?
Miss Saigon, förlåt, det är en musikal som heter Miss Saigon. Som handlar om det är en sån här moderniserad Madame Butterfly story. Det handlar om Vietnamkriget. En amerikansk soldat som träffar en vietnamesisk tjej. Och sen skiljs de åt när amerikanerna sticker. Och sen gifter han sig med en ny kvinna. Fast hon har burit på hans barn. Och sen så får han reda på att hon har ett barn med honom. Och han försöker komma tillbaka och vill hjälpa henne. Men då bestämmer hon sig för att ta sitt liv. För att ge pojken. För då vet hon att då kommer han ta pojken. Eller flickan med sig. Eller pojken är med sig till Amerika. Så hon offrar sitt liv för honom då. På barnet. En jättestark historia. Och då gick det jättebra för mig. Vilket gjorde att alla producenter i London började ringa mig om grejer. Så att jag var uppe för jättemånga roller då. Det var så min internationella karriär började.
Och det fullständigt exploderade ju där.
Ja, det var helt otroligt. Det var ju verkligen svårt att hantera lite grann för mig. Och sen åkte jag hem, spelade Kristina igen. Gjorde min första soloskiva som var en musikalskiva som hette Personliga val. Som helt otroligt nog blev Sveriges mest sålda skiva. Det var ingen som trodde att en musikalskiva skulle kunna sälja 140 000 eller vad det var den sålde. Och det var ju också den vevan då som jag blev kontrakterad med Sony International. Och då, det var den vevan George Michael hade hoppat av Sony. Och man letade efter en ny manlig vit soul popsångare liksom. Och då var det jag, Ricky Martin och en annan kille som jag inte minns namnet på, som skickades runt. Vi åkte så här första klass och åkte runt till Los Angeles och San Francisco eller möjliga ställen och jobbade med låtskrivare som Diane Warren, Rick Knowles och men då hade ju oturen, ska man väl säga, och sen kanske Ricky Martin var liksom kanske mer klar än vad jag var då, men han sålde ju redan 8 miljoner i Sydamerika. Jag sålde 120 000, så att de bästa låtarna gick till honom. Och då bestämde jag mig till slut att, i och med att jag alltid kom i kölvattnet av honom hela tiden. Och då bestämde vi att vi skulle göra en platta utifrån med svenska låtskrivare. Och då var ju en kille som heter Jörgen Elofsson som skrev mina första två singlar, som hade gjort Britney och Westlife och sådär där. Så det var min låt som heter Higher, som det året när den släpptes var ju mest spelade låten på radion. Och så då blev det liksom utifrån den svenska låt, de låtskrivarna och sådär. Sen så gjorde jag min jul, som sagt, jag gjorde en till engelskspråkig platta som inte blev lika framgångsrik som den första. Och sen blev det julskivan och sen började jag min terapiresa. Sen
halleluja också.
Ja, precis. Och så blev den. Och då med Lars Halapi så blev det att jag ville fortsätta göra svenska plattor. Så då träffade jag, då utvecklade jag mitt samarbete med Niklas Frisk och Andreas Mattsson som jag jobbade med under flera år, och med Mauro Scocco. Så då gjorde jag mina första så här, mer personliga plattor som var mer, för Lasse Halpe presenterade Joni Mitchell och Van Morrison och Jackson Browne för mig, som var en helt så här, jag hade inte hört talas om dem mer än att morsan och farsan kanske någon gång hade någon skiva, men, och upptäckte liksom att, men gud, det är den här musiken jag vill göra. Och så då blev de plattorna som följde mycket mer åt det hållet liksom.
Jag såg The Mask-video.
Ja, kul.
När det var det Brooklyn ni spelade in den, va?
Ja, i Bronx gjorde vi Bronx. Det faktiskt. Ja, precis. I Bronx, och så tänkte jag att det är från min nya skiva. Men jag vill också göra någon slags båge över från min teatertid. Jag vill inte säga att det är mina Broadway-pooler. Eller det är Broadway-dansare som är olika shower. Och sen kompis som är koreograf. Så den videon blir så här mer.
Ni puttar bort en stol där i mitten av den.
Mm.
Flyger den bort eller rycker den bort den? Och filmar?
Nej, jag bara knuffar bort den.
Du knuffar bort den? Så klipper man, när du då ser man inte att du knuffar den, så man ser att den flyger bort. Ja, det är effekter.
Ja, bra. Nej, men den låten handlar ju om det vi har pratat om nu. The Mask. Det handlar ju om att omfamna sin historia. Att jag under en längre tid satte en mask på mig för att gömma mig liksom.
Men när var du kom ut? Hur gammal var du då?
Jag var 30. Åh gud, när jag kom ut 2004 tror jag det var. Jag var ju med på Christian Loks, han hade sen kväll med Lok. Och det, jag fortfarande ser ju han. Jag är jätteglad att han var den första som, det var fler som borde ha gått på mig på det sättet han gjorde tidigare. Vi träffades på en middag och jag skulle vara med, för jag släppte den här plattan som var min. Att jag kom ut, att jag vågade göra, hade mycket med den här plattan jag gjorde med Mauro och med Niklas Andreas som heter Det här är platsen, som är en av mina absolut bästa skivor tycker jag. För den var, där jag berättade om min uppväxt och mina föräldrar, och det fanns en låt som heter Ingen skyldighet, som handlar mycket om att hur jag ser att det finns ingen skyldighet för mig att berätta vem jag ligger med eller vem jag, men jag hade också så här, jag kände till slut att det fanns en, jag hade en skyldighet mot mig själv att faktiskt lära mig älska mig själv för den jag är. Och att stå för det och försöka förstå varför jag inte hade så svårt att prata om det. Men då sa Christian till mig så här att, på ett jättebra sätt, så här, det är inte dags för dig att berätta liksom. Jag vill gärna hjälpa dig. Och då så sa han så här, men jag gör så här, ger dig en chans så här. Jag ger dig en chans att säga, jag kommer fråga dig en fråga, så får du svara, säga ja eller nej liksom. Och säger du nej, så kommer jag inte pusha dig, för att då förstår jag det. Så när vi sitter där så säger han så här, så stämmer inte det att du har ett förhållande med både män och kvinnor? Och då, jag minns så himla väl att det bara så här skakar mina ben, du vet så här. Och så säger jag, jo, det stämmer. Och då säger han så här, men hur kommer det sig att du inte har sagt det tidigare så här? Och liksom, ja, men du frågade och jag sa ja. Det var så här, och publiken skrattade, man kände det var en förlösande grej. Och sen minns, och sen var Mauro med, för han var DJ. Mauro Scocco var DJ, så det var mycket det att jag hade honom i ryggen. Vi hade ju jobbat med musiken. Den här plattan. Ja, men vi hade, nej, men vi hade den här plattan bak och jag kände mig trygg. Liksom. Det handlade mycket om att vara trygg. Man skapar sin egen trygghet. Och sen minns jag att jag kom ut sen efteråt och så tittade jag på min manager och så sa jag så här, vad fan har jag gjort liksom? Samt som jag sa, det här är bästa som hänt mig, det här är bästa som hänt mig. Och sen bara, vad fan har jag gjort? Och så var det så roligt, för det här var nämligen, när det spelades in var 1 april. Eller det var första april. Så att jag fått reda på efteråt att tidningen, och så skulle det här vara onsdag och sen skulle det sändas på fredag. Och det var ju live-publik där. Och de hade fått hur mycket som helst samtal till kvällstidningen om att Peter Jöberg kommer ut hos Christian Lok. Men i och med att det var 1 april så trodde alla att det var ett aprilskämt. Så ingen skrev om det i tidningen. Så att det som var så bra med att jag fick berätta det själv. Jag fick berätta min grej i tidningen på fredagen. Att jag fick, eller på tv. Att jag sa just rätt. Och att jag sa det på det sättet. Att det var att jag hade förhållande med män och kvinnor. Och att jag du frågade och jag sa ja. Att jag tog det så lätt. Liksom, att jag tog det på ett bra sätt. Men, och jag minns också att jag blev väldigt förvånad, för efter programmet så stod det, rubriken var citat, Peter Jöback, jag är bög, stod det. Men det var inte det jag sa, men det var citat, för det var det alla ville veta. Det var liksom för det var så många år som det var. Och jag tror att, och folk har frågat mig, varför tog det lång tid? Nu vet ju folk vad jag har bar på, men det blev också att jag blev som ett trotsigt barn. Ju mer folk tjatade på mig, desto mer kände jag att det har inte ni med att göra. Tills jag insåg att det var viktigt för mig. Och det var väl det. Det har jag också sagt liksom, att jag har inte gjort det här för någon annan än för mig själv.
Ja, vad var känslan då när du... Var det som en sten släpptes bara rakt av?
Ja, det är klart det. Alltså, du kan ju inte ha en... Du kan inte, jag menar, jag levde i en relation i 8 år som jag... Hur fan ska man få kärleken att flyga om man har en inlåst i en bur? Alltså, det går ju inte. Hur ska jag kunna... Nej, men om jag är en person som vill berätta historier och vill berätta om livet, och ska jag sitta och ljuga? Det går ju inte. Det går inte att stänga in. Det finns ingen chans. Det går inte att, vilket gjorde också att man det blir destruktivt liksom.
Men var det stor skillnad, kände du, på liksom klimatet kring HBTQ?
Ja, men det var ju liksom, jag menar, Magnus Carlsson var ju skit, alltså Barbados Magnus var ju tidig. Men alltså, han var ju jättemodig. Han körde ju det tidigare, men det blev också att han blev ju liksom bara rosa, och det var liksom det var så här, jag kände att jag kunde inte jag det var en typ Melodifestivalen, homosexuell, du vet så här. Det finns ju det var ju fortfarande att man sätter att det ska vara fackgrej liksom, så här, att det blir så här, då är man så här. Det är ju I was born this way, du vet så här.
Så har du vetat det hela livet?
Nej, men jag nu känner jag väl att jag skulle kunna säga att jag är homosexuell, men jag har ju varit bisexuell liksom. Jag har ju verkligen, jag har attraherats fortfarande av kvinnor. Men jag vet att jag inte vill leva med en kvinna.
Varför?
Det vill jag inte gå in på. men å andra sidan så känner jag också att men jag ser, alltså, jag vet inte. Jag är en alltså, jag ser inte. Jag är inte, jag lablar inte människor. Alltså, jag har aldrig gjort det liksom. Vi är ju människor med olika taste och smak liksom.
Så jag pratade med Alexander Bard om det förut.
Mycket sen. Vad säger han?
Nej, men han säger väl som så här att det som är ganska spännande, och det där är en tanke som också slagit mig lite, att när man är liten då leker man ju ofta killar. Mm. Alltså killar leker med bilar, alltså lite generellt, håller på, och tjejer leker med dockor. Nu har väl allt på att generalisera, så nu kanske det menar. Men kort och gott så här, man umgås med sina killkompisar. Man spelar tv-spel, man spelar innebandy eller vad det nu än är och sådär. Och sen kommer man till någonstans i tonåren, och då säger samhället att men nu ska du inte vara med de här personerna som du har varit med. Nu ska du hitta en från den andra sidan. Mm. Och då tänker man, vadå? Men jag gillar ju att hänga med Tommy och Bertil och Kalle. Det är vi som spelar, det är vi som är gänget. Liksom. Så, nej, du ska hitta en från andra sidan som har helt andra intressen än vad du har. Och ni ska bli ihop och vara tillsammans hela livet. Mm. Och det kan vara så här, lite grann hur det här samhället har byggts upp sedan några 100 år tillbaka, när man började ärva från bondgårdarna och ska bilda den här monogamin.
Ja, men det är väl vi som har kommit på hur det ska... det är klart att det finns... Det måste jag säga, det är ju... Ja, vi är olika. Alltså, det är klart att att tjejer, alltså alltid funnits, alltså tjejer har gillat tjejer, killar gillar killar, och sen är det klart att vi i samhället har byggt upp en struktur som man ska följa liksom.
Ja, men
så det är väl underbart att det, jag menar, jag tycker att kolla på en tonårsgeneration idag liksom, det är inte, ja men jag var ihop med Kalle förra veckan och nu är jag ihop med Stina liksom.
Mm. Swipa höger, swipa vänster.
Det, ja, men lite, ja men det är väl lite bättre nu i alla fall, och det är väl upp till oss som är vuxna att försöka visa det, att det är, att det är kärleken som är viktigast och inte vilket kön man älskar, eller hur?
Mm.
Eller det har, alltid, det har nog någonstans alltid varit naturligt för mig på något sätt. Men sen har det ju varit på grund av då saker som i mitt... Ja, men jag fick ju reda på ganska sent i mitt liv att jag hade en halvbrorsa som var gay. Där man hade ljugit för mig ganska länge. För han försökte ta livet av sig när jag var liten. Och att han försökte gasa ihjäl sig för att hans tjej hade lämnat honom.
Men gasa?
Ja, en sån här gasugn, alltså en sån här gammeldags gasugn.
Jäklar.
Och han blev hjärnskadad och var på fängelse, var på sjukhuset ända fram till han var 55. Men sen senare i livet, efter att min pappa dog, så fick jag reda på att han var gay. Och sen ytterligare senare fick jag reda på att han var transvestit. Vilket gav förklaringar till när jag var liten och älskade att vara tjejkläder, som inte alls behöver betyda att man blir gay för det, men att jag hade, alltså jag kommer ihåg, minns en gång när jag gick genom hela Täby centrum med min snövit klänning som jag älskade från dagis och skulle visa min mamma och pappa, för det var det finaste jag hade, och kom hem och möttes av min mamma som alltid var så open minded och allting, och så säger jag så här: mamma, titta vilken fin klänning, och hon var så här: du visar inte det där för pappa, och blev så jävla förbannad, så att jag gömde den där klänningen. Och bestämde mig då från det datumet att jag ska aldrig berätta de här grejerna för mina föräldrar.
Uh-huh.
Vilket jag tror är... Och då vill ju, nu förstår jag varför mamma gjorde så. För hon ville ju skydda pappa, för det var en av hans... I och med att han försökte ta livet av sig, så var det en... Hon ville inte påminna oss. Och om jag skulle komma med en klänning så skulle han... Tänkte hon då, skulle det bli... Inte en till, liksom.
Okay.
Och sen, vilket, men också så min analys är att... Hade de pratat om det och berättat för mig, så tror jag att... Tyvärr tror jag att då tror jag att mina övergrepp aldrig, att det hade inte eskalerat på det sättet som det var, för då hade jag berättat för mina föräldrar om det, men jag ville inte berätta, för jag ville inte störa, och det var någonting som jag inte skulle prata om, för jag visste att det knöt i an det här med att jag inte skulle visa att jag tyckte det var kul av klänning.
Vad är det bästa tipset som någon har gett dig? Är det något som du har tagit med dig från mamma eller pappa eller från någon annan som jag säger att det här är en ledstjärna i mitt liv?
Jag tror att det är en samlad av olika människor. Jag tror att jag är, en av mina styrkor är liksom att jag tror att jag har nått en sån stor framgång med det jag gör. Är nog för att jag är rätt bra på att lyssna på andra människor. Och jag är som en svamp när jag jobbar i olika projekt och sådär. Och jag ser också när det inte funkar, varför det inte funkar. Jag tror att jag har en... Ja, jag har en bra analys liksom på saker och ting. Så det är så samlat, någon har sagt någonting och sen du vet så där. Som du säger nu, att det är något jag har sagt som folk reagerar på, så tar man den biten från någon annan och sen är det då mitt eget arbete med mig själv, att jag känner ganska så här, när jag jobbar med grejer och så där, med projekt och så känner jag när det är rätt. Det är som att det blir någon slags stråle i kroppen. Eller om jag säger någonting så här tycker jag. Så känner jag att det blir som att det är så här. Då vet jag, nu sa jag en sanning. Nu ljög jag inte. Nu var en sanning. Det är liksom, det träffar rätt. Jag känner när det är. Men det är ju inte alltid det så.
Du sjöng ju också för prins Daniel Wessling och kronprinsessan Victoria. Och också vigseln mellan prinsessa Madeleine och Chris O'Neill.
Mm.
Var du nervös eller hade du någon typ av så här prestationsångest?
Nej, alltså både för Victoria och för Madeleine så är det nog för att jag tycker så mycket om dem som personer. Att jag har ju liksom lärt känna dem lite grann i olika sammanhang. Speciellt i Childhood då, som jag har jobbat med. Och där vi har varit, speciellt med Madeleine, så har vi ju pratat som... Ja. Som om familj och om allt möjligt, som är på ett så här avslappnat. Så att jag känner väldigt mycket för dem som personer. De har ju vuxit upp i en extremt speciell situation. Så att för dem, speciellt för Madeleine, så var det jättekul att få sjunga på. Det var som om jag sjöng för min bästa kompis. Eller, alltså inte, jag menar, en vanlig kompis. Liksom. Så att det var ju med att jag var mest nervös för att jag ville inte förstöra för deras fina. Det var inte så mycket för att det var precis som Madeleine så, utan det var mer för att det var...
Men du är aldrig nervös när du gör det?
Jo, jag är supernervös. Jag tycker att jag... Eller jag är... Jo, men gud, självklart. Jag vill att det ska... Jag vill ju att... Det finns ju alltid ett stråk av att jag vill att folk ska tycka om det jag gör.
Men är det något läge du stått och typ darrat innan du ska upp på scen och du knappar?
Det gör jag nog. Idag... Förut blev jag nog nervös under en längre period. Kunde vara nervös liksom en vecka innan en premiär. Idag är jag nog nervös 5 minuter innan jag ser på scenen. Och så är jag nervös 5 minuter när jag står på scenen. Sen lossnar det. Men då är jag desto mer nervös. Liksom. Då är det så att jag kan få lite panik. Liksom. Men jag har hittat ett sätt att liksom programmera det till att det blir en energi istället. Liksom.
Vad är det för rutiner då? Innan du ska upp, vad gör du? Vill du prata med folk eller är det så här att du vill sätta dig och helt tystnad?
Men jag har jobbat ganska mycket med att inte ha rutiner, i och med att jag är en sån vanlig människa, att jag försöker liksom inte hamna i så här att jag måste göra på ett visst sätt, och så jag försöker bryta saker i mönster och så hela tiden, det är bra för mig. Så att det är väldigt olika faktiskt så där. Men jag försöker göra saker så att jag inte stressar upp mig, för jag menar att, men det är inte alltid det funkar. Men så jag vet ju vilka situationer jag inte... Det här ska jag inte göra precis innan jag går på scen. För att jag, så.
Som vadå? Slänga i 7 semlor då?
Ja, typ. En liten, ja, men vissa sprit. Grejer ska jag inte... Vissa saker ska jag inte göra liksom innan och sådär. Och jag ska inte äta för snabbt in på. Det är vissa saker som är... Har du förberedd och jag liksom, du vet. Så här.
Vad är din största failure du har gjort då? När du har...
Oj...
Gått upp och
jag har gjort en chans. Grej som jag har ju berättat, men det var ju när jag var väldigt ung, så skulle jag sjunga, då var jag och väldigt behov av pengar och sådär, så att jag tackade ja till att sjunga nationalsången på Finnkampen. Då var jag 16 eller något sånt där. Men då så sa de så här, ja men jättebra, kan du sjunga svenska? Men kan du tänka dig sjunga finska också? Ja men gud, det kan jag göra, det är absolut så här. Ja, fast skulle du kunna sjunga på finska också? Jag bara, ja, men det fixar jag, det är inga problem. Och så gjorde jag det, och så lärde jag mig den. Jag kan den fortfarande, jag kan sjunga om det. Och sen så kom jag dit, jag kom för sent. Jag var lite typ tonåring, kom alltid för sent. Så kom jag för sent.
Men då kunde du finska eller?
Nej, men så lärde jag mig den här, och så kom jag dit. Kommer dit och så säger jag så här: hej, förlåt, jag är försenad, men jag ska sjunga finska och svenska nationalsången. Och de tittar mig i kassan bara så här, ja, det där var ju en jävligt originell plankningsgrej liksom. Då kom de springande. Så här, Peter, skynda dig. Så fick jag in och trodde jag att jag skulle soundchecka eller någonting. Det var det ju inte, det var ju live direkt så här. Och då upptäckte jag att jag glömt min stämgaffel, så jag har ingen aning om vilken tonart jag, eller vad jag. Och nervös som jag är, så börjar jag ju en alldeles för hög tonart. Så jag börjar den här, åh mami, så mami, synden, ma. Alldeles för högt. Och så typ 10 000 finnar som reser sig upp i bänken och försöker sjunga med. Och den går ju bara högre och högre. Och då sitter min mamma hemma, hjälpan på kammaren då liksom, och lyssna på det här. Så är det en kille som heter Åke Strömmer, en sån här programledare. Så säger han så här, ja, nu kommer en ny ung liten lovande talang i Peter Jöback, så sjunger jag finska nationalsången. Och så hör man då den här människan, och så hör man så här hur han liksom närmar sig micken och bara, och nu undrar vi, varför valde han en sån hög tonart? Ja, men jag kan det fortfarande. Den är så här, går den. Oj mamma, så missin din massa sanna kultanen, e laxua e kukula, e veteranta rakampa, coin kote mate pochjoinen, ma kallis isien. Kan du förstå? Sen jag var 16, den sitter kvar.
Ja, den lär sitta kvar hela livet, den där. Now it's time for Trace Sister Fragor. Då kommer vi in på de sista frågorna. Då börjar jag med någon bok eller dokumentär du rekommenderar. Kollar du något på dokumentärer eller
läser du några böcker? Jag har inte kollat på länge faktiskt. Jo, jag kollade på George Michael-dokumentär. Jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. För jag kollade på Whitney Houston också, men jag tyckte den var inte på samma sätt. Det hade man velat ha mycket mer av musiken med Whitney, men jag tyckte den fokuserade alldeles för mycket på hennes andra sida liksom. Men George Michael tycker jag var jättebra gjort.
Då kommer gå in på ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Mm-hmm. Då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till antingen dig själv som 20-åring eller till en 20-åring?
Vad hade jag sagt? Det beror ju på helt vad, det är, vad den 20-åringen har gjort och för upp bakgrunden. Men, nej, jag skulle nog bara säga våga följa. Våga tro på, det, på dina drömmar. Liksom. Våga följa. Våga följa dina drömmar. Och var 20.
Alltså var 20 eller så länge du kan.
Ja, var den åldern du är. Mm. Jag tänkte, för min del var när jag var 20 så ville jag ju vara vidare liksom, på något sätt. Att man kanske liksom omfamnar, att man får vara, alltså man behöver ju inte vara färdig när man är 20. Det är väl en sån här hets nu att alla ska ha en karriär när man är 20. Man är ganska ung när man är 20.
Och till en 30-åring då, vad hade du sagt till dem?
Ja, då, alltså jag tror att det är den åldern när man måste börja se på sitt liv och gå tillbaka lite och rensa ut, så att våga liksom omfamna historien på något sätt, våga ta en liten time out och liksom kanske liksom lite så här reparenting yourself, så här, vem vill du vara utifrån det du har lärt dig liksom, och så var det för mig, och jag tyckte det var skitbra att på något sätt liksom sätta mig ner och fundera på vem jag vill vara liksom, och vad jag står för, inte vad som är ärvt. Det är en ganska bra ålder att göra det, tror jag.
Ja, men det tror jag också.
Som du nu alltså.
Framförallt så känns det som att man kan verkligen ändra skede där någonstans.
Ja, jag tror det.
Ganska smärtfritt. När man är 40, då kanske man helst ska gjort det när man är 30.
Mm. Ja, kanske. Jag vet, man kan nog göra det när som helst. Men skulle fråga mig, så skulle jag i alla fall säga det till en 30-åring, att det kanske är bra. Beroende lite på vad man står, vad man har för liv. Liksom.
Och en 40 då?
Ja, jag tycker 40. Jag fyllde ju 40 då för snart 7 år sedan. Och jag tycker 40 var helt fantastiskt att fylla. För jag kände att 40... Nu har jag ju levt liksom. Jag har ju pondus. Jag har ju liksom, jag har gjort saker nu. Liksom, du vet, så här. Men samtidigt kände mig så pass fräsch så att jag kan liksom, du vet. Det var nej, men jag tyckte 40 var en bra ålder liksom, och fortfarande kroppen funkar som den ska, och så jag vet inte vad ska jag säga till en 40-åring. Njut kanske, att omfamna, om man inte springa. Alltså inte spring, omfamna stunden kanske lite mer nu, att liksom vad heter det, fånga dagen liksom. Mm. Att försöka liksom ta ner på tempot lite grann, vilket jag har gjort i omgång, alltså nu jag jobbar rätt mycket, men jag tycker att jag är mycket bättre på, och det är kanske mycket för att vi flyttade ut på landet också, att att man kan ha en förmiddag och bara sitta och kolla på havet och sådär. Och använda, för man blir ju förhoppningsvis då visare med åren och sådär. Att man, den kunskapen av livet man har så länge, att man kan göra någonting av det. Nu är jag 50 snart. Det ska bli spännande att se hur det känns då. Jag har alltid varit så att jag har alltid sagt att jag ska toppa när jag är 50, och nu är jag ju 50 snart, så att jag vet inte vad som kommer känna. Jag har inte tänkt längre än 50.
Men har du några skönhetstips? För det är ju ändå jäkligt fräsch.
Tycker du?
Alltså för
jag har inte
din...
gjort någon, alltså jag är verkligen så här, jag har aldrig smört med min kräm. Jag har aldrig liksom,
ja, för jag satt och tänkte på det nu. Jag bara, ska jag fråga den frågan, för att ändå var 47. Jag tänker ju så här på typ vissa man känner som är runt 50. Mm. Och jag bara, är det, hur kan du ha ditt hårfäste där det är?
Ja, det är gener, pappa. Alltså, jag bara, pappa, bra grejer, pappa. Ja, men du, liksom, så tacksam för det.
Ja, inte mycket rynkor. Alltså ändå så här, så att...
Men jag har ju varit så här också.
Botox, det måste vara det.
Men jag var väldigt rund när jag var liten. Jag var ju så här babyface liksom länge. Så jag har ju varit så här att jag har ju jublat varje gång jag ser en rynka i mitt ansikte och sådär, för att jag har velat, för det är ju liksom jag älskar att bli äldre på något sätt.
Det är bra, det är ett jättebra överlevnadssätt. De personer som lever längst har inte ångest för att åldras.
Nej.
De gjorde massa undersökningar.
Okay, wow.
Så att det är bra.
Ja, men jag, just för att, det är, för att man blir klokare med åren på något sätt. Om man vågar då som sagt omfamna och inte springa ifrån sin historia. Och sen, men jag tycker ändå att jag kanske har ett utseende som blir bättre med åren. Att kanske lite rynkor och...
Som ett årgångsvin.
Ja, kan man säga.
Ja. Och vad är planerna nu då?
Nej, men nu är det ju liksom... Jag har superkul. Jag har skrivit min skiva som jag har jobbat med under många år här nu. Som jag själv tycker känns som en, kommer bli en av mina bästa skivor. Jag ska göra en ny show på Cirkus i höst som heter Med hjärtat som insats. Eller His Greatest Show som är en slags... En hyllning till entertainen och en lite självbiografiskt, men ändå är det inte uttalat att det är mitt liv. Men man kommer känna igen delar av det. Med bara mina låtar från mina skivor.
Var kommer du köra den någonstans?
På Cirkus. Så vi har kallat för popteater. Liksom, att det är en teatralisk föreställning, eller liksom en show med teaterförtecken med popmusik. Så det är liksom 9-mannaband, 7-man i ensemblen.
Men den ska jag gå på.
Ja, men jag tror att det är något annat. Jag har ingen som har gjort den här grejen och det är en jätte liksom så här, det känns jättespännande för att och blir det bra så kan det bli hur bra som helst tror jag. Och det siktar jag ju på att det ska bli. Men jag utmanar mig själv, jag utmanar berättandet, jag utmanar och jag känner också under de sista åren har jag producerar ju mina egna, eller jag är medproducent i allt jag gör. Återigen att bejaka min pappas sida. Jag insåg att jag är en väldigt bra entreprenör. Jag vill vårda mitt varumärke. Jag är ju en affärsman. Liksom. Och det är inget... och det tror jag, det måste man vara idag om man ska vara artist. Man måste tänka på sitt varumärke. Det är någon som gör det. Och framförallt så vet jag hur man gör saker. Jag vet hur man sätter upp en show. Jag vet, men jag har också varit väldigt noga med att samarbeta med rätt människor liksom. Som jag känner att jag kan växa av och som utmanar mig. Att jag vill gärna ha människor som vågar. Jag vill inte ha människor som stryker med mig, alltså som säger ja men skitbra, utan jag vill gärna någon som säger, till exempel min manager Marie som jag har jobbat med. Vi har jobbat, det är den längsta relationen jag har haft. Vi har jobbat i 17 år. Hon sa till mig en gång, när jag mådde som mest dåligt, vi bodde i samma hus, och så ringde jag på henne en söndag morgon för att jag var så förbannad att jag inte var på omslaget av på en så här magasin. Och så sa jag, fan, jag ringde på 7 på morgonen på söndag och sa, fan, fattar du liksom, varför blev inte jag omslag på den här tidningen? Vad hände? Varför har jag inte fixat det här? Så tittade hon på mig, skittrött, bara, du, det är söndag morgon, jag är skittrött, jag är bakis. Och vet du vad? Tror du att världen uppbyggs här? Peter Jöback i mitten, solen, planeten, månen. Så här. Hej då. Så stänger hon dörren. Och jag menar, sådana personer är de bästa personerna du kan ha i ditt liv. Du vill inte ha någon som slickar röv. Liksom. Du vill ha någon som vågar säga saker ibland. Och som du kan bolla med, som också kan ta kritik och kan förändra sig. Jag har turen med att ha fantastiska människor. Som jag upplever att jag har fått växa med under den här resan. Och så. Och sen också att jag har velat... Jag har liksom, ibland har jag hållit fast för vissa musiker och vissa producenter. Sen byter jag så att jag känner att vi liksom alla utvecklas på något sätt. Så en krampakt att hålla kvar vid någonting. Bara för att det funkade ju förra gången. Och då tänker jag så här, ja, det funkade förra gången, vad roligt. Jag behöver inte återupprepa det en gång till, utan då kan jag ju testa något nytt nu istället. Men det har nog mycket med personlig utveckling att jag vill så gärna se vem jag kan bli om jag utmanar mig själv hela tiden.
Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
På Instagram, på Facebook och Twitter.
Där heter du Peter Jöback.
Peter Jöback, ja precis.
Peter Jöback, ja.
Ja, blir det.
Stort tack Peter Jöback att du gästade. Det var skithäftigt att prata med dig. Hur har det känts själv? Har det känts bra?
Nej, det var bra. Jag tycker om samtalet. Det som är absurt är att man vill prata. Jag skulle vilja fråga dig mer saker. I och med att du berättade lite om det.
Ja, jag förstår.
För man reflekterar. Och lite av det jag sa så tänkte jag att det reflekterar lite av det som du berättar. Jag tänker att det kanske är något som du kan höra känna igen dig i.
Ja, men vi pratade lite innan vi satte igång allting, så pratade vi lite grann om min uppväxt. Och för er som lyssnar så har ni hört, ja, om det inte är det här första avsnittet ni någonsin lyssnar på, så ni har hört lite om min uppväxt förut då, men den har varit lite strulig och du har också haft lite struligt. Så,
Vet du vad jag kom på? När jag gjorde min så här behandlingshem, så tänkte jag först, för när jag kom in så tyckte jag liksom att vad fan, jag har ingenting här att göra. Liksom, jag kunde inte jämföra mig med de andra människorna som hade kommit mycket längre i destruktivitet. Men så slog det mig så här att om 10 år så hade det kunnat vara jag. Förstår jag? Alltså, det är någonting som... Så jag tycker att, och då, det är därför jag tycker om samtalet, jag tycker om att prata, jag tror att det här är roligare för dig, för att du får höra, och jag ser att du tänker när jag pratar, liksom, för att det speglar i saker i dig. Men jag känner bara att jag öser ut, jag känner mig som världens största ego. Men jag gör det för att... Det känns kul, för att jag ser att det speglar, så det är inte saker som händer i ditt huvud.
Verkligen, och det som är intressant är att du har ju varit där jag är nu, fast för några år sedan, och gjorde en ganska häftig resa där.
Mm, så precis. Spännande så att du ska bli pappa, det blir jättekul.
Ja.
En jätteomställning lär det ju bli.
Ja, det tror jag verkligen. Det är ju bara några månader kvar nu. Mm. Och det är därför som... Men jag tror inte man riktigt förstår hur det är innan man kommer dit. För jag försöker också.
Man vet inte det.
Nej, men som när jag hängde med en polare i helgen, och då så hade de en 3-åring som bara har kollat på så här... Vad heter det? Dr. Bajskorv hade de kollat på. Och sen bara så stod den som att den utomgjorde. Jag stod bara, Dr. Bajskorv. Och då är det så här, jag bara, okej, den här saken har inte jag räknat med. Att ett barn konstant bara står i en timme och skriker samma sak hela tiden. Så jag bara, okej, det där var en liten grej som kommer komma sen. Det kommer nog komma 1000 grejer som är så här, okej, men vadå? Så här kan det inte funka. Jag har ju sagt att du ska vara tyst.
Jag tror man kan vara förberedd. Man kan liksom förstå barns utveckling och så här. Men jag tror att om man är påläst för mycket och sen går efter det som en slags mall, då tror man går förbi sina barn.
Ja.
Alltså man kan förstå saker, man vet att vissa saker finns, kommer hända, och det här är en utveckling som barn gör. För jag menar, när man från 6 år så kommer man nästan ihåg själv hur det var med ens egen utveckling. Men innan det är väl sånt som man inte kommer ihåg. Men då är det bra att veta att du kommer i såna här perioder, så att man inte reagerar på fel sätt. Men sen tror jag att ett barn är så pass... Om man är så pass öppen och lyhört, så tror jag att... eller så upplever jag i alla fall. Så när man är med, för det är ju också... När du är med barnet i det ögonblicket, då ser du vad barnet behöver, behoven. Mm. Sen kan det vara andra som tycker vissa saker, men det är... Kom ihåg att det du upplever med barnet, det är liksom det som är det viktiga. Inte vad någon annan säger. Att, för det är den där, det är den kontakten. Som, och så bara följa den på något sätt. Mm. Det tror jag är liksom nyckeln till att få en nära kontakt med sina barn. Liksom, och att skapa tillit.
Mm. Ja, men stort tack Peter Jöback för att du gästade.
Tack själv, tack.
Stor ära att ha dig med.
Tack.
Fram Gangs Bobby with Alexander Pelleros.